Jag kommer aldrig att kunna glömma Sergej. Han var stadsarkitekt i miljonstaden Jekaterinburg i Ryssland, Sovjetunionen, precis mitt emellan Europa och Asien. Jag träffade honom regelbundet omkring 1990 när Sovjetunionen krackelerade och när Ryssland återuppstod. Sergej, han hade en fantastisk lägenhet mitt i staden, ungefär som i en roman av Dostojevski, med röda tapeter, högt i tak och en fru som var läkare. Sergej, han var kommunist. Hans allra djupaste värdering i livet, det var att människorna i Sovjetunionen, de hade det bättre än några andra människor i universum. Han visste det. Han visste det alldeles bestämt, längst in under ytan av sin existens. Det var den värderingen som hans liv utgick ifrån. Sergej, han var kommunist. Jag lärde känna Sergej. Under ett antal resor så umgicks jag mycket med honom. Vi pratade, och ju mer vi pratade, han och jag, ju mer ville jag ge honom tillbaka något som jag hade. Att han skulle få något av mig och inte bara jag av honom. Så jag bjöd honom till Sverige. Jag bjöd honom att få träffa stadsarkitekten i Stockholm, där jag då bodde. Och jag bjöd honom hit under 3 dagar. Han sökte tillstånd och så kom han till Sverige. Och jag glömmer aldrig det han gick igenom då. Under några dagar i Stockholm så avkläddes han hela sitt tidigare liv. Han som visste med bestämdhet att alla utanför Sovjetunionen har det sämre. Han avkläddes hela denna säkerhet och visshet. Under ytan så blev han på 3 dagar ingenting. Och han förstod att alla de privilegier som han åtnjöt i Jekaterinburg, all den upphöjelse han hade som stadsarkitekt, allt det han liksom fick i sitt liv och gjorde honom stor, det var ett korthus. Det var en lögn som bara ett kort besök utanför landet kunde avslöja. Jag såg en man framför mig totalt krackelera. Och jag satt med en man i min famn som bara grät. Jag såg in i 2 våta ögon som inte visste hur han skulle berätta för sin privilegierade fru och sina privilegierade barn. Jag såg en Sergej för vilken allting var kört på bara några dagar. I Skandinavien så tänker inte många som Sergej. Men du och jag, vi äger också värderingar längst in under ytan på våra liv. Så äger vi värderingar. Och den här gudstjänsten handlar om det. En av de vanligaste värderingarna i Sverige och även i Norge hos mina vänner, det är bara jag får vara frisk. Så är det inte kört. En annan värdering som många har i Skandinavien, det är bara jag får ha kvar mitt arbete och arbeta. Så är det inte kört. Någon kanske tänker så här, bara mitt äktenskap håller. När alla andra omkring tycks falla. Bara mitt håller. Så är det inte kört. Eller, bara jag blir gift. Bara jag blir gift. Så är det inte kört. Eller, bara barnet som vi väntar är friskt. Så är det inte kört. Eller, bara någon inte avslöjar glappet mellan yta och djup i mitt liv. Bara någon inte avslöjar mina hemligheter, så är det inte kört. Så här tänker jag att livet i Skandinavia ser ut. Så här tänker jag att livet i den lokala menigheten i Oslo missionskirke ser ut. Och så tänker jag, så här ser nog livet utanför den lokala menigheten i Oslo missionskirka, i Oslo ut. Därför att egentligen är det nog inte så stor skillnad på värderingarna här inne och värderingarna där ute. Det är exakt här. Det är precis här som vår gudstjänst idag pågår. Vad är det för djupaste värderingar som präglar ditt och mitt liv? Vad är det under ytan på dig, på mig, som gör att kristen tro är eftersträvansvärd för alla människor? Jag åkte taxi idag med en somalier från centralstationen och upp hit. Och jag berättade att jag skulle predika för er. Han var praktiserande muslim. Hade varit här i 2 år. Hade fru och underbar son här. Och han önskade mig Guds välsignelse. Vad är det han skulle vinna om han kom till tro här? Alltså, vad är det kristen tro erbjuder? Vad är det Bibeln säger? Vi vet ju att ingen förblir frisk. Vi vet ju här att våra arbeten, de kommer och går. Vi vet här att alla äktenskap inte håller. Vi vet att alla barn inte föds friska. Och vi känner, eller hur, med förstahandskunskap glappet mellan yta och djup i våra liv. Och då är frågan, är det kört då? Ska man gå hem och lägga sig då? Vad är det som Bibeln säger? Vi sjöng alldeles nyss, mitt i vår svaghet blev du ett hopp. Du visade dig större än allt. Vi sjöng det, men hur ser det livet ut? Vad betyder det i våra liv? Lyssna sakta och noga. Det bibelord vi hörde läsas av Anette, det erbjuder oss en visshet som ingenting kan skaka. Det här bibelordet vi hörde läsas, det erbjuder oss en mening som inget traumatiskt eller stressande i våra liv kan hota. Det erbjuder oss en positiv syn som gör att vi inte behöver blunda. Det erbjuder oss ett sätt att möta alla livets omständigheter utan att vi behöver fly eller utan att vi behöver illa fäkta. Och den här vissheten som bibelordet handlar om, jag ska strax lägga ut den, den kan bli ett stöd när vi gör oss illa. För alla av oss här har gjort oss illa. Eller kommer att göra oss illa. Och den här vissheten, den blir en ständig läraktighet i en menighet som den här. Det är ju därför vi går hit. Vi går inte hit för att underhållas. Vi går inte hit för att fika. Vi går inte hit ens för att fira gudstjänst. Utan vi går hit för att få tag i den vissheten längst in i vårt liv. Så att det bär. Det är ju det som är poängen med kristen tro. Och det är det vi vill att alla människor på jorden, inklusive min vän i taxin, för vi pratade om det, ska få vara med om. När Paulus skriver det här bibelordet från Romarbrevet, då skriver han sin bekännelse till Jesus med det här märkliga ordet, visshet. Alltså poängen är visshet. Han är viss om. Alltså längst in under ytan i hans liv så är han viss om någonting. Det är det här som han skriver om, som är bottenplattan i hans liv. Det är liksom den han står på i allt han är med om. Och tro, kära du, det är att få ha den här bottenplattan. Och det är det vackraste, ljuvligaste, starkaste som en människa kan vara med om i sin existens. Det var därför ni flyttade från centrala Oslo och hit. Det var därför ni byggde den här fantastiska kyrkan. Det är därför de spelar så högt och har ni sett trummisen slår så intensivt. Det är därför Erik är så vackert klädd i denna gudstjänst. Det är den här vissheten. Det är den vissheten som är starkare än död och liv. Det här är ett märkligt påstående. Både döden och livet kan göra det kört för oss människor. Har du tänkt på det? Döden kan förkorta det enda vi trodde på. Det vill säga vårt liv. Livet kan urvattna det du och jag en gång var och ville vara men inte förblev. Och därför säger bibelordet, varken död eller liv kan skilja oss från Jesus. Både döden och livet kan vara livsfarliga för dig och mig. Men vissheten är större än både döden och livet. Sen står det, varken änglar eller andemakter kan skilja oss från denna visshet. Det som lurar på oss människor, har du tänkt på det? Det kan vara både förklädd godhet och så kan det vara ren ondska. Både förklädda änglar och andemakter av djävuls slag kan göra dig och mig djupt illa i våra liv. Kan föra oss in i sekterism eller kan förminska vår livsglädje. Och så blir våra liv som ödelagda stubbar. Så ser livet ut. Det händer hela tiden. Och jag vet att du har vänner där du känner att precis så skedde med den vännen. Eller kanske med dig själv. Och så står det, varken något som finns eller något som kommer kan skilja oss. Alltså det är olika saker som skrämmer. Eller hur? Det är nuets utmaningar och det är morgondagens. Det är nyheterna idag eller det är det hemska vi tror ska hända. Det är politiskt stort eller det är personligt nära. Men varken det ena eller det andra behöver den som tror på Jesus frukta. Varken det ena eller det andra rår på, enligt Paulus, din och min visshet. Och så står det här fantastiska, varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Några av oss är höjdrädda. Andra av oss här, vi är djupräddda. Terapeuter och psykologer, de rotar i både det ena och det andra. Och vi tackar Gud för att de finns. Det är så lätt att störta som människa. Och det är så lätt att drunkna som människa. Och det finns så många skäl, tänker Paulus, att vara rädd både för höjden och för de tvärbranta djupen. Och så till sist står det i texten, eller något annat i skapelsen. Alltså efter uppräkningen av allt det som hotar dig och mig som människor och som riskerar att ruinera våra liv och allt det här som alla filmer, alla romaner, all själavård, all modern musik handlar om. Efter att ha nämnt allt det här så konkluderar Paulus, bara för att vi liksom ska förstå visshetens dyrbarhet och denna visshets skydd, så säger han, eller något annat i skapelsen. Det är det här vi vill att våra barn ska komma till tro på. Vi vill ju inte att de ska bli missionsförbundare, punkt. Jag menar, hur kul är det på en skala? Men det vi ber och det vi vill, det är att de ska få tag i vissheten. Det är det här vi vill att våra grannar, genom dig och mig som himla ljus i världen, ska hitta. Vi vill ju inte att de ska bli frälsta i traditionell mening, vad nu det är. Men vi vill att de ska få tag i den här vissheten. Varför då? Därför att den är starkare än allting annat som hotar en människas liv. Och det är livsfarligt att leva. Vi vet det. Och det är livsfarligt att dö. Vi vet det. Men vissheten som Paulus målar, den är starkare än allt som hotar våra liv. Det här är en bekännelse som är så hög som Mount Everest. Och det Paulus gör i den här bibeltexten, det är liksom att han viskar, som du och jag gör ibland när vi ska säga något riktigt viktigt. Han viskar. Eller också, han ropar, som du och jag gör när vi vill att alla ska höra. Eller han säger med den här stämman som en mor eller far till sitt barn kan tala när vi vill att nu, säger jag, för en gångs skull, någonting avgörande, viktigt. Och så säger han, ingenting kan skilja den som tror från Guds kärlek i Jesus. Alltså mot slutet, det är aldrig kört för den som tror. Det är aldrig kört för den som här inne har den saliga visshet som vi sjöng om. Det är aldrig kört. Och det är det sannaste som kan sägas i universum, enligt kristen tro. Och det du och jag hela tiden jobbar med, det är ju att vi tror att det är kört. Och ibland är det inte någon skillnad här eller utanför kyrkan. Det är samma småborgerliga värderingar som vi alla har. Men kristen tro är liksom ett spjut in i allt det här som fladdrar i våra liv. Och vill erbjuda oss en visshet som inte är av denna världen. Lyssna noga. Det är det här som gör att en kristen människa kan aldrig besegras. Det är det här som gör att en kristen människa kan aldrig kuvas. Det är det här som gör att en kristen människa, för att använda ett engelskt ord, är unstoppable. Går inte att stoppa. Det var det här som gjorde att kristna människor i Sovjetunionen kunde sitta i Sibirien 20 år utan att klaga. Det är det här som gör att du och jag, när alla andra köper den bilen eller det huset eller inte behöver göra det för att vi liksom ska säkra vårt liv. Utan vi har säkrat vårt liv på ett annat ställe. I den saliga visshet som handlar om Jesus. Det är det här som gör att i den menighet där jag jobbar nu så är så många av medlemmarna engagerade i att ta emot flyktingar i den lilla staden Värnamo i Sverige. Och de bara gör det. De går upp i sina hem och de rotar efter alla leksaker som de har sparat till barn och barnbarn. Och de tar stora delar av dem och så åker de bort med dem till våra syriska nya vänner. Vi är unstoppable, som det heter på engelska. En kristen människa kan inte manipuleras. Är inte till salu. Därför att vår visshet om livet ligger på ett annat ställe. Vi vet, eller hur, att ingen förblir frisk. Vi vet här att våra arbeten, de kommer och går. Vi vet att alla äktenskap inte håller, eller hur? Vi vet att alla här inte kommer att bli gifta, eller hur? Vi vet att alla barn inte föds friska, eller hur? Och vi vet, och vi känner med förstahandskunskap, glappen i våra egna liv, mellan yta och djup. Det som inte vår livskamrat vet. Det som våra föräldrar aldrig skulle tåla höra. Det som vi aldrig någonsin berättar för våra barn eller för vår pastor. Men det bibelordet erbjuder mitt i all den här svagheten som är du och jag, det är den här vissheten som inget kan skaka. Den här vissheten som Paulus beskriver, som ingenting kan rubba. Alltså ingenting av allt det som du och jag är rädda för. Ingenting av det kan skilja oss från kärleken i Jesus. Och det är vissheten om denna kärlek som räddar oss. Hör du hur han skickligt navigerar i våra medvetanden? Han säger alltså att det är vissheten om den här kärleken som räddar oss. Så frågan är egentligen inte, är du älskad? Utan frågan är, vet du? Alltså vet du att du är älskad? Äger du vissheten om denna kärlek? Och det är därför när vi gör en gudstjänst så är vi väldigt beroende av de här herrarna som sitter på raden där. Därför ibland är det ju så att predikan från en svensk, den kan man ha och inte ha. Va? Jag menar, varför reste han så långt för den här predikan? Eller hur? Men det de gör ibland, det är att de stämmer vår musikaliska, vårt själsliga filter. Så att den här vissheten som de stämmer oss till att sjunga, den liksom smyger in dit ingen predikan når. Va? Och det är den vissheten som den här gudstjänsten handlar om. Den här vissheten, den blir till ett stöd när livet gör oss illa. Och den blir också till en ständig läraktighet där våra liv pågår. Och det är den lokala menigheten som vi är i Oslo Missionskyrka, den är ju egentligen ett tält över ditt och mitt liv. För att vi ska få tag i den här vissheten. Den är ju egentligen inget annat. Och för var och en av oss som får tag i den här vissheten under våra livsvandringar, så jublar Gud och änglar. Därför att det är den vissheten som han i sin ord ville ge till sin mänsklighet. Och därför är ju frågan, har du fått tag i den? Är den din? Och man kan ha gått, tror jag, i en kyrka i 40 år utan att riktigt ha fått tag i det. Jag har suttit i styret, jag har varit med i alltihopa. Jag tycker att det är mycket plikt i missionskyrkan. Men det är den här vissheten som är det som avgör våra liv. När vi är med om något svårt, kära ni, och det är vi ju alla, och det kan vara de här exemplen jag tror, äktenskap som faller, barn som är sjuka, arbete som försvinner, glappet i mitt eget liv. När vi är med om det, och när vi är med om att den här vissheten liksom hjälper oss i och över en svår passage. Lyssna noga. Då blir man viss om denna visshets stora betydelse. När man har varit med om det, att den här vissheten bar över någonting som annars hade gjort att allting var kört. När man är med om det, då vårdar man den här vissheten ömmare. Då talar man om den här vissheten vackrare. I den menighet där jag har glädjen att vara Erik just nu i Sverige. Där har vi haft några människor som har kommit till tro. Och som har gått igenom väldigt mycket i sina liv. Och för inte så länge sedan så hälsade jag en medlem välkommen. Hon är 63 år gammal. Och hon har väl aldrig haft ordning på sitt liv enligt sig själv. Och så gick hon en alfakurs. Och så kom hon till tro. Och hon liksom bara ramlade rätt in i denna visshet som hon aldrig hade hört talas om. Någonsin. Och sen skulle jag hälsa henne välkommen. Och då har hon på sig en, heter det träningsoverall? Då har hon på sig en brun träningsoverall. Och så går hon fram i kyrkan i den här bruna träningsoverallen. Och jag hälsar henne välkommen och jag kramar om henne. och jag säger, vad vacker du är idag, kära du. Jag har aldrig sett dig så snyggt klädd. Och det var sant. Och så säger hon inför hela menigheten, nej, och det här var det enda som jag hade rent. Och så bara står hon där och lyser av den här vissheten. Och som pastor i den här menigheten, som är ganska präktig, ungefär som ni här. Som pastor i den här menigheten så ser jag på många hundra människor att ingen tar illa vid. Ingen tar illa vid över hennes klädsel. Utan alla bara sitter där och tänker, tänk om jag fick del av samma visshet. Eller tänker, den vissheten har jag med. Och så blir man glad över den dyrbara visshet som Paulus beskriver. Och som gör att du och jag, vi behöver inte vara rädda för något. Ännu mer mot slutet. Man kan säga så här, att när man har varit med en gång att vissheten bär och att det inte är kört, då kan man med hjälp av den här vissheten disciplinera nästa vägskäl och nästa svårighet. Jag kan tänka mig egentligen att det är så man använder en pastor. Jag vet inte om ni använder Erik. För Eriks jobb är ju inte att sitta i sammanträden. Och Pers jobb är ju inte att styra och ställa. Utan deras jobb, det de är ordinerade till, det är ju att tillsammans med dig ladda denna visshet över ditt liv när du står inför nya utmaningar, nya vägskäl och nya svårigheter. Det är därför de är ordinerade. Och det är ju det som är det fantastiska med en menighet, att vi är egentligen ett otal antal sårbara, vackra, svaga, märkliga relationer omkring en visshet som inte är av denna världen och som Gud i sin nåd har gett oss. Ingenting kan skilja oss från den, säger Paulus. Absolut ingenting. Och därför är det glada budskapet i den här gudstjänsten. Det är aldrig kört. Har du tänkt på det? Det är aldrig kört. Det är aldrig någonsin kört för den människa som tror. Amen.